Är alla här som ska vara här? Är det någon som ska vara här som inte är här? Ja, precis. Det brukar alltid vara så där efter man har haft fika eller mat att då är det som att en del försvinner in i en annan värld. Faller in i någon slags matkoma, jag vet inte riktigt, men man blir svårt att ta sig fram. Men ni har kommit hit. Och vi har haft undervisning då. Jag tycker att just den här följden, när vi först lyssnar på Gert-Ove då med teologi, grunden, den sanna läran som är så viktig eftersom vi lever i en total förvirrad tid teologiskt. Och sen så talar Gunnar om att vi får inte fastna teologin utan vi måste bli, evangeliet måste bli kött och blod genom dig och mig och genom Guds församling som är hans heliga institution då. Och då ska vi tala lite grann om det här med det övernaturliga och nutidsmänniskan. Var inte temat så? Jag tror så. Och innan vi gör det så ska vi bara be om Guds välsignelse att Gud får tala till oss. Fader, vi tackar dig för denna underbara dag vi får ha tillsammans. Tack dig helige ande, att du är livets ande, att du vill verka i oss när vi hör ditt ord. Tack att du vill inspirera oss och leda oss och även visa oss och uppenbara din vilja för oss, Herre. Vi tackar dig för en underbar dag, Herre. Och vi tackar dig för att ditt ord är livgivande. Det är kraft, uppenbarelse. Och det är mat för vår ande, Fader. Så jag ber om din välsignelse. Att du ska låta mig få kraft att säga exakt det du vill ha sagt på de här minuterna. Till välsignelse och uppmuntran för oss alla. I Jesu namn. Allt folket så kraftfullt. Amen. Det betyder ske alltså. Det här med det övernaturliga, det här är ju ett väldigt speciellt område eftersom det inte är naturligt. Men jag vill börja med att säga så här att vi lever i en tid och har gjort det under en lång tid i varje fall Skandinavien och Europa. Som ni vet, jag har varit här tidigare i Bollstabruk så reser jag väldigt mycket och har besökt nu snart 40 länder. Och överallt där jag reser i varje fall, och kulturer, länder, folkslag, församlingar, så möter man människor både utanför kyrkan och innanför kyrkan som längtar efter det övernaturliga. Utanför kyrkan i den sekulariserade världen och så finns ett andligt smörgåsbord. Finns det något sånt i Ådalen? Ja, jag tror det. Jag bor i Värmland. Värmland är ett landskap som man kan samla flera hundra människor till en seans. Man kan samla tusentals människor under konferenser på sommartid i norra Värmland där jag bor faktiskt för att hitta sig själv. Eller man ska måla under trans. Man ska gå runt i skogen och krama träd för att få kraft. Och mycket märkliga saker. Och det här är ju ett enda stort kvitto på att människor inte är tillfredsställda. Och vi hinner inte alls gå ner djupt i någon djup teologi här. Det vill inte jag försöka med. Därför jag vill inte få det halvgjort. Utan då skulle jag vilja haft en hel dag på mig. Men jag vill inspirera dig. Och få dig att tänka till och förstå att om du tar gamla testamentet. Vår frälsning genom Jesus Kristus. Den sträcker sig från idag tillbaka till hans korsfästelse och hans uppståndelse. Där är vår frälsning, eller hur? Men innan Jesus blev inkarnerad som sann Gud och sann människa så har vi hela gamla testamentet. Och så kommer vi ända bak till första Mosebok. Så skapar Gud människan. Och du kan din bibel, du som är här. Och på det sättet han skapar människan, det är övernaturligt. Så genom hela gamla testamentet, när Gud sänder profeter, domare, gudsmän, gudskvinnor, så handlar han med människor och med sitt folk på ett övernaturligt sätt. När Jesus kommer in i världshistorien och när Gud sänder det bästa han har, han ger Jesus Kristus till oss. Han blir inkarnerad genom jungfrufödelsen, där Josef och Maria inte har sex med varandra, utan hon blir gravid ändå. Det är ett mirakel, eller hur? Och sen genom hela Nya Testamentet, evangelierna, Jesu tjänst och hans lärjungar, den första kristna församlingen, alla missionsresor, församlingsplanteringar och sen så ända in i vår tid som vi kallar för Apostlagärningarna 29. Det finns ju bara 28 kapitel i Apostlagärningarna, men vi lever i det 29 kapitlet. Så är det kristna livet ett övernaturligt liv, men det ska levas på ett naturligt sätt. Och då är den stora utmaningen till nutidsmänniskan, som det alltid har varit, hur bemöter vi dessa människor som har ett andligt djup i sig och ett andligt rop? För Bibeln säger att evigheten är nedlagd i varje människa. Så i samma ögonblick en människa föds in i den här världen, så vet vi att Gud, enligt vår teologi och vår uppenbarelse vi har fått, så har Gud en plan med varje människas liv. Men de som ännu inte vet det, de känner ändå ett behov av att sträckas efter någonting som står högre än sig själv. Det har alltid varit liksom människans dilemma och utmaning, liksom, och också en välsignelse för oss som har hittat Gud då. Men man vill sträcka sig efter någonting som står högre än mig, eller hur? Till och med ateisterna, när det krisar, de tror på någonting. Och jag brukar säga till ateisterna som jag möter, varför ska du vara mot någonting som du tror inte ens finns? Så någonstans i botten av en ateist till och med, så finns det någonting som säger att någon gång när jag är i riktig kris, så sträcker jag mig efter någonting som står högre än mig själv. Och det är ropet, det är evigheten i människan som ropar efter att klamra sig fast vid någonting. Det andliga smörgåsbordet har på 80-talet, vi kan gå bara så långt, det kallas för New Age. Och inom buddhismen och hinduismen och andra ismer i Afrika, Sydamerika, så är det väldigt mycket övernaturliga inslag. Så för mig som predikant, för mig som kristen, så är inte det övernaturliga i sig själv, är inte liksom, behöver inte vara kristet, förstår ni? Det finns två källor. Och det här jag vill att vi ska förstå, att till Gunnar, han talar om att vi ska nå nya människor. Och när vi talar om det övernaturliga, så är det klart att jag går inte fram till en person som inte vet någonting om Gud och så börjar prata om det övernaturliga. Därför då kommer de att missförstå mig. Därför att de vet minst lika mycket om det övernaturliga som de kristna gör som tillhör en församling. Därför att det har blivit så i vår del av världen i varje fall, att den kristna kyrkan har utarmats när det gäller kraft och det övernaturliga inslaget. Så när vi talar om New Age och det här sökandet i Sverige, Norge, Finland, Skandinavien, så upplever jag i varje fall att det är ett kvitto på att kyrkan har misslyckats med att demonstrera och att förmedla övernaturlig kärlek, nåd, men också kraft till helande och befrielse. Därför när man tittar på Jesu tjänst, det finns massa bibelord, vi ska ta några här sen, men du vet, du bibelläsare, att Jesus kunde inte göra ett enda mirakel. Han klev inte in i sin tjänst för att han blev beklädd med kraft i Jordan. Ja. Och sen när han hade blivit beklädd med kraft, då gick han ut. Och så var han i tjänst. Så kyrkan, vi måste förstå att om inte vi har kraften med oss, så når vi en viss bit. Men det är väldigt lätt att tappa människor, därför de är intresserade av det övernaturliga. Och hela Jesu tjänst präglades av det övernaturliga. Inte på ett mystiskt sätt. Inte på ett spooky-wooky sätt. Utan på ett naturligt sätt. För han var fylld av medlidande och kärlek till människor. Och så står det i Bibeln att Jesus gjorde ingenting annat än det Fadern sa till honom att göra. Så han gick omkring och hjälpte människor, botade sjuka. Han bad inte ens för folk ibland. Han bara botade dem. Så han klev ut till människorna och så gjorde han det Fadern sa till honom att göra. Och jag vill att vi ska läsa bara ifrån Efesierbrevet. Det är ju det efter, det är ju Paulus som skriver det här till församlingen då. Men vi kan läsa det ändå, därför att det här är väldigt bra. Efesierbrevet 6 och vers 10, de klassiska orden. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och så kommer det. För vi strider inte mot kött och blod, utan furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Och därför sen då ska vi ha på oss hela vapenrustningen. Människor som jag möter, de säger så här: jag vill inte gå i kyrkan, men jag vill ha Gud. Men om inte Gud har kraft, då kan jag lika gärna vara kvar i New Age. För de har gjort kraftiga andliga upplevelser. Människor idag är inte omedvetna om det övernaturliga. Det finns tv-program på TV5 som till och med kristna människor tittar på och tycker det är häftigt. Jag har träffat dem. Men när kraften kommer till kyrkan genom den helige ande, då blir man rädd. Lars-Åke kan stå och tala med en människa till döds och försöka få den människan att bli frälst. Kommer aldrig att gå. Utan det är bara den helige ande, står i Bibeln, som kan överbevisa människa om deras synd, rättfärdighet och dom. Och då förstår vi väldigt enkelt att om vi som kyrka, vi som kristna, som har fått ta emot Jesus i våra hjärtan, vikten av att bli fylld av Guds ande och längta efter att leva det övernaturliga livet på ett naturligt sätt. Att inte liksom, du vet, att söka det övernaturliga, utan vara som Jesus. Gå omkring och hjälpa människor. Och sen kommer anden som är hjälparen, den tredje personen i gudomen. Han kommer att hjälpa oss. Det övernaturliga, evigheten, den finns i varje människa. Och jag har skrivit så här att det finns två sidor naturligtvis. Det är två planhalvor som vi lever med idag. Och det är den onda sidan och det är den goda sidan. Det är ganska enkelt det här. Det här är också väldigt grundläggande. Det finns ett sataniskt rike och det finns ett Guds rike. Det finns en djävul och hans demoner. Och det finns en Gud, hela treenigheten, och det finns dubbelt så många änglar. Amen. Och när man talar om det här så talar vi inte till nyfrälsta, men vi som är mogna och har varit frälsta ett tag, vi förstår att om vi ska få se människors liv förvandlade idag, som har sysslat med andlighet, så måste vi be Gud om kraft och hjälp så att dessa makter och krafter i människor bryts. Och hur ska det ske om inte att det goda övervinner det onda? Men om kyrkan hela tiden håller på med allting annat, men inte får med sig den övernaturliga dimensionen, då är vi inte längre en kyrka. Därför att skulle man plocka bort alla de övernaturliga nyckelsituationerna i Nya Testamentet, i Matteus kapitel 2 till exempel, och kapitel 1, så finns det fyra tillfällen när Gud talar genom drömmar och genom änglar som kommer i drömmar. Och det är oerhört avgörande tillfällen när det övernaturliga kliver in i människors livssituation och leder dem vidare. Och många här, alla vi som är här, vi har upplevt det här kanske, hur Gud leder oss på ett övernaturligt sätt. I andra världsdelar, när jag reser i andra länder och även i Sverige, så kastar vi ut demoner ur människor. Hur ofta gör vi det? Ja, jag gör det varje vecka. Det kan jag säga. Och det finns ingen än som har blivit befriad som säger så här: nej, det här var tråkigt, fy vad hemskt, kan jag inte, jag vill bli bunden igen. Alla blir glada. Jag har inte sökt det. Utan bara i samtal med människor, när jag sträcker mig ut i det som Gunnar har talat om, så har jag bara en enda stor längtande. Herre, du säger, jag kan ingenting göra. Men du helige ande som bor i mig, du är starkare än allting annat. Ge mig ett ord, ge mig en hälsning. Bara låt mig få göra någonting. Och ofta så är det öppna människor sig och så säger de så här: vill du be för mig? Och så när vi lägger kanske handen på någon eller bara sitter jämte någon, så förlöses Guds kraft. Hur är det möjligt? Jo, därför att den helige ande bor i oss. Det är det människor längtar efter. Ja, för några år sedan, för att ni ska förstå att det här är verkligt. Jag har upplevt det här. Det var en seans i norra Värmland för många år sedan. Och var flera hundra i en stor gymnastikhall. Och det kom präster från den spiritistiska kyrkan i England. Och skulle ha en stor seans. Man tände ljus. Man släckte ner belysningen. Drog ner alla rullgardiner. Svag belysning. Och så bad prästen Fader vår. Och sen hade han med sig sina medhjälpare som sen skulle leverera kunskapens ord till människor som satt där. Och du vet att de var lyriska, de här människorna som hade kommit dit. Betalat dyra pengar. Jag hade betalat dyra pengar tillsammans med mina tre kompanjoner. För vi var med satt längst ner. Vi hade en helig ande med oss. Varför åkte vi dit? Därför anden ledde oss dit. Så vi satt där nere. Och så innan de skulle börja så kommer en av huvudprästens medarbetare ner och frågar vilka vi var. Det är ganska häftigt. Vi satt längst ner. Kom ner och frågar, vilka är ni? Ja, hur så? Frågade vi. Ja, ni stör. Ni stör. Jaha, sa Daniel, min medarbetare. Vad då stör? Ja, han får inte kontakt med sina andar. Prästen då. Nähä, sa vi. Men får han väl försöka igen då? Nej, tyvärr, ni måste lämna lokalen, sa han. Nej, men vi har betalat lika mycket som alla andra, så vi har rätt att sitta här. Så vi satt där nere. Vad gjorde vi? Vi bara bad inom oss. Vi bara satt där. De hade jätteproblem. De fick ta kaffepausen alldeles för tidigt. De bröt efter 20 minuter och sa, vi tar en paus och vår huvudpräst ska söka liksom kraften och få kontakt då. För han hade inte kontakt. Och vi förstod vad det handlade om. Det var att den helige andes kraft som bodde i varje fall i fyra killar som var där var starkare än hundratalet och den här prästens kraft. Varför? Därför den onda sidan rår inte över den goda sidan. För i första Johannesbrevet så står att den ande som bor i oss är starkare än den som är i världen. Och om inte vi liksom längtar efter att få ta del av det övernaturliga livet, då kommer vi inte få se de här andliga genombrotten. Jag kanske har ett internationellt perspektiv och jag kan ibland tycka att vi är så fega, vi är lite för rädda. Vi liksom vågar inte kliva ut i det här. Men det är precis det som människorna längtar efter. I Norge hade jag kvällar på slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Hade jag stora kvällar med hundratals människor. För då bjöd vi in till kvällar som heter Andens makt. Och det var det enda vi skrev. Och så kommer hundratals människor och så talar jag 20-30 minuter då som jag gör nu. Och människans längtan efter evigheten och sträcka sig framåt efter någonting större. Och sen börjar jag tala om Jesus Kristus, vet du. Då var det en del som lämnade direkt och gick. Men så satt det massor med människor kvar. Och jag vet inte hur många hundra medelålders 50-årsåldern kvinnor som jag har bett för som var inom New Age, okkultism och mysticism och spiritismen, klangterapi och yoga och mindfulness och allt det här som smyger sig in i våra kyrkor. Jag vet inte hur många hundratals jag har befriat. Så kommer de fram och säger, vi vill ha Kristus energi. För de vet inte vad de ska säga. Vi vill ha kontakt med det stora ljuset som finns runt dig. För de vet inte vokabuläret. Vi vill lära känna den store mästaren. Och det var Jesus då. Och så får man bara berätta enkelt om vem Jesus var och vem han är. Och att i honom har vi kraft att få se förvandlade liv. Och så kan en enkel människa som du och jag äga Jesu ande i oss. Och när vi handlar i tro på det Gud har gett oss genom den helige ande, då sker det alltid någonting. Och det behöver inte vara stora ord. Det behöver inte vara stora tillrop, utan det räcker med en enkel bön. Men om den är fylld av Guds ande så händer det alltid någonting. Så kyrkan har en utmaning att med vishet och kärlek och nåd nå fram till nutidsmänniskan, men våga kliva ut och söka Gud på djupet. Därför om Jesus inte kunde göra någonting utan att vara fylld av den helige ande, så är det samma sak idag. Så det finns alltså två olika planhalvor. Det finns den mystiska, den okulta planhalvan. Människor som inte känner Jesus, som längtar efter det övernaturliga, men man vet inte hur man får tag i Jesus. Och jag har lagt märke till en sak, för jag har studerat New Age i många, många år. Okkultism och spiritism och teosofi, New Age. Att man pratar om ljuset, mästaren, guiden, den store mannen, livsträdet. Ni vet, alla epitet på det som de tycker är Gud. Men man nämner aldrig Jesus. Och när man nämner Jesus, för det finns många Jesusar, så är det inte den Jesus som Bibeln talar om, utan det är ett surrogat. Så det gäller jätteviktigt här nu att det Gert Ove har talat om att få en rätt grund, en teologisk grund som man vet vad man står på. Och sen att vi sträcker oss ut till människor. Men att bara sträcka sig ut till människor genom sång och musik i sig, det frälser ingen människa. Utan det som ska till är att den helige ande får beröra människor. Därför är det bara han som kan överbevisa människor. Därför så tror jag bestämt att ett enkelt samtal med människa fylld av den helige ande kan frälsa människa på 20 sekunder naturligtvis. En väldigt kort startsträcka för den helige ande. Men vi kan hålla på i timmar och timmar och ska försöka förklara. Det kommer aldrig gå. Var frimodig. Tro på att Gud är med dig. Sök Guds hjälp. Så den ena sidan är då det mystiska. Det är övernaturliga, onda andar. Och Jesus själv varnar i sitt eget ord. Ni ska inte söka dem, de döda. Ni ska inte söka de onda andarna. Ni ska inte hålla på med sånt. Det finns de som gör det. De är inte frälsta. Så det övernaturliga för mig, om det sker ett mirakel, så brukar jag fråga, på vilket sätt skedde det då? I norra Värmland så är det människor som upplever mirakulösa ingripanden, men det är Satans rike. Det förstår att djävulen kommer som ljusets ängel och utför mirakler, under och tecken. Men Jesus, han är den rena källan. Så Jesus själv blev konfronterad i detta. Han blev konfronterad, ifrågasatt vilken ande han hade i sig. Och det kommer också vi vara och bli av människor. Och då gäller det att du och jag verkligen lever i den rena källan. Att vi lever rent och ödmjukt inför Gud. Den andra sidan då, planhalvan, det är när det övernaturliga får bli en naturlig del i våra liv. Att be för sjuka. Att inte springa till apoteket det första man gör. Det är både tröttsamt och kostar pengar. Utan kanske smörja med olja och be. Om man säger, du, det händer ingenting och jag har bett så mycket. Nej, men du har ju ändå prövat då. Rätt vad det är så händer det. Jag har inte svar på varför det inte händer. Men jag har sett så många gånger när det händer. För hela Bibeln, det är som en röd tråd. Det övernaturliga livet är naturligt. Så i hela Guds frälsningsplan så finns ett förhållande till det övernaturliga som är avspänt, som inte är stressat, som inte är pressat, utan som är naturligt. Och vi hinner inte gå in på det teologiskt, det märker ni nu, det är väldigt ytligt här, men hela församlingen är uppbyggd på en struktur där det finns tjänstegåvor och det finns nådegåvor som anden ger. Nådegåvorna, det är ju övernaturliga gåvor. Eller hur? Det är mycket naturliga gåvor. Och det kommer vi ju liksom en bit med, men de övernaturliga gåvorna är de som bryter igenom. När senast bad vi om att du skulle få en gåva som inte du har kanske? Man kan ju ändå fråga Gud. Vill du ge mig det? Så Satan, han finns, han försöker hela tiden pervertera, krossa drömmar, visioner. Han försöker krossa den här längtan efter att nå människor. Och vi måste förstå att det här är en kamp. Det är en kamp i oss. Paulus skriver i Romarbrevet 7 om den här kampen mellan köttet och anden. Så ingen kan ju säga här att jag har ingen kamp. Jag har full seger. Jag lever i andens kraft och smörjelse. Om Paulus hade kamp, så är det klart du och jag har kamp. Jesus hade en våldsam kamp i Getsemane. Vad var det för kamp? Det var det övernaturliga. Det var det övernaturliga. Och när Jesus hänger på korset, detta fundamentala, och när djävulen liksom tror att yes, nu har jag vunnit över Jesus. Va? Nu har jag satt dit han. Nu hänger han där. Nu kan han ingenting göra. Precis sekunderna innan Jesus säger de förlösande orden så trodde han att han hade vunnit. Men då säger Jesus så här: förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och sen ger han upp andan och så ger han bort sitt liv. Och i samma ögonblick så öppnar han förmågan för dig och mig att leva ett övernaturligt liv genom hans död. Och genom hans död, det han redan har gjort, kan jag plocka ut andens kraft och liv in i mitt liv på grund av det han hade, det han dog för. Som sen lärjungarna fick på pingstdagen när Guds kraft förlöses. Och sen den dagen behöver vi aldrig sjunga den här lovsången: Helige Ande, fall över mig. Den har fallit en gång för alla. Och sen så förlöses den på olika sätt. Den anden, den kraften, har vi den idag. Det som gör att människor, det finns en skärningspunkt, en brytpunkt när jag talar med människor. Den kärnan till där brottningskampen står, där kampen står, för som jag sa, det övernaturliga i sig själv för mig. Det finns lika mycket i kyrkans värld, inte på Guds sida, som det finns på den ondes sida. Men vad är det då teologiskt som särskiljer det övernaturliga inslagen på den onda sidan och de övernaturliga inslagen när det gäller Guds ande? Jo, det är att när man drar ner det här liksom i tratten, förstår ni då, så hamnar det, och det hamnar vid korset, där synden måste bekännas inför Gud allsmäktig. Syndabegreppet och att överlåta sin synd och be om syndernas förlåtelse och sen undfå den helige ande, Guds ande, det är där skärningspunkten är. Därför nutidsmänniskan vill ha det övernaturliga livet, men man vill inte leva ett kristet liv. Man vill inte ha med Gud att göra, för man tror inte på synden. Så man vill inte bekänna synd, för jag har inte gjort något fel. Men jag tycker det är intressant med det övernaturliga. Har ni mött de människorna? Det är därför Romarbrevet 3 och 23 säger att alla människor har syndat och har gått miste om härligheten från Gud. Därför så sände Gud sin son till oss, och genom hans död och uppståndelse har jag fått liv och kraft i den helige ande. Så hur ska då dessa människor som söker och längtar, hur ska de få tag i Jesus? Jo, genom att du är fylld av den helige ande, så du kan tala liv och hälsa in i människor. Och när du talar liv och hälsa när du möter en person, och när du är fylld av Guds ande, då skriker demonerna. Och då har djävulen hjärtinfarkt en gång till. Och han har så ont i läppen nu, vet du, den hänger nog väldigt stor läpp, tror jag, för han biter sig läppen hela tiden. Va? För mig är det här en verklighet.
I andra länder är det här en verklighet. I andra länder behöver man aldrig undervisa om den andliga världen. Det bara agerar man utifrån det man redan har i andens kraft. I Sverige så måste man ju undervisa 3 veckor på en bibelskola för att man ska förstå överhuvudtaget att det finns en satan att kämpa emot. Men i andra delar av världen, de som blir frälsta, de blir alltid befriade. Varför? Därför Guds ande verkar starkt. De bekänner synd och de kommer in i kyrka som tror på det övernaturliga. Jag ska berätta en sak för dig när jag var liten. Jag var inte jätteliten, men jag var 16-17 år. Är det till kvart över det va? Ja. Så blir det en väldigt starkt uppmuntran för mig. Jag hade fått ta emot en helig ande. Jag hade förstått att den är starkaste kraften som finns. Jag har förstått att Jesus, han är över allting annat. Och mina kompisar höll på med anden i glaset. Det vet ni vad det är. Och de befann sig lite utanför samhället i en gammal nedlagd lada på andra våningen. Där hade de ett bord och stolar. Och det samlades många klasskompisar och höll på med anden i glaset på helgerna. Och de berättade jättemycket om vad som hände och var rädda. Kunde inte sova, hade mardrömmar och massa konstiga saker. Jag åkte aldrig dit, men så vid tillfället så hade jag ett ärende så att jag, det bara blev så att jag åkte dit. Varför vet jag egentligen inte, men jag förstod det efteråt. Det var en trappa upp på andra våningen. Och när jag åkte dit så var mina kompisar där. Och jag hörde hur de höll på och prata och höll på med anden i glaset. Så går jag upp på den här trappan. Och så sätter jag mitt... När jag kommer upp och sätter mitt första fot på golvet. Så skriker en av killarna. För då beter sig glaset jättekonstigt. Och så frågar en kille som sitter runt bordet så här. Vad är det? Frågar han anden då. Det här är alltså länge sedan det har hänt. Vad är det? Och då hade de ju sån här, de hade massa bokstäver, så det här glaset förflyttade sig så han kunde bokstavera då den här anden. Och då bokstaverade han R-E-D-D. Han var rädd. Och jag stod kvar där vid trappändan så här, kanske 5-6 meter fram till bordet. Och då var det en av killarna som frågade den här anden i glaset, vem är du rädd för? Och då när anden i glaset bokstaverade Morgan, då var det en kille som bara sprang ut. Han sprang fort kan jag säga. Och då var det en tredje kille som frågade, varför är du rädd för Morgan? Då bokstaverade den här anden i glaset, J-E-S-U-S. Det glömmer jag aldrig. Och sen var jag uppvuxen i en pingkyrka som hade liv och kraft med sig. Och jag hade fått möta Gud. Det är Birger Olsson, en gammal predikant, hade bett för mig vid ett möteserie. Han var där 3 veckor, han bad för mig varje kväll. Och jag låg utslagen av Guds kraft varenda kväll långt in på småtimmarna när jag var 16-17 år. Varenda kväll i 3 veckor, förstår ni. Då gör Gud något. Så jag glömmer aldrig hur jag tänkte, nu ska jag göra som Birger Olsson gör. Så jag pekar på det här glaset så här. Och så sa jag bara, Jesus! Och det här glaset började vibrera så här. Och så bara, rakt in i väggen. Det flög från bordet in i väggen. Och killarna bara springer ut, livrädda, vet du. Och jag går fram, vet du, och hittar en sån här stor slägga på ladan där. Så slår jag sönder hela bordet och vända stol. Så går jag ut därifrån. Det var bland det första profetiska jag gjorde. Det var en sån uppmuntran för mig. Det där har burit mig, inte upplevelsen i sig, men att Jesus är starkare. Och när jag talar med människor på flygplatser och på överallt jag reser, så talar jag om det andliga. Och så börjar jag berätta om Jesus. Och det räcker med ett litet samtal, en kort bön, när man säger bara bryter dess andemakter i Herrens Jesu Kristi namn och den helige andes kraft, så sätter dig fri. Och då är de fri. Men är det så enkelt, säger du? Alla har det. Problemet är det att vi tror inte att vi har det. Jag tror att Guds ande i vår tid talar till oss utifrån Efesierbrevet kapitel 1 och vers 17. Det står att vi måste be, vi ber, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om honom. Man kan alltså ha fel kunskap om Gud. Och den här uppenbarelsens ande, när vi får tag i den idag, då förstår vi att kyrkans framtid handlar inte om hur många möten vi har. Det handlar inte om hur mycket ord vi säger, utan det handlar om hur mycket kraft vi har med oss. Jag tror det är dags att vi ska inte bara tala, predika och undervisa. Vi ska demonstrera Guds kraft. Va? Tror ni inte det? Jag tror på det allmänna prästadömet. Jag tror att alla vi som sitter här kan leva i andens kraft. Du gör det säkert. Och du kan påverka människor runt omkring dig. Inte med teologi, men med ett enkelt kärleksbudskap från Jesus. I kärlek, nåd och sanning, men fylld av den helige ande. Och så tala ut det som Jesus skulle ha talat ut. Innan vi gör det så ska vi inte liksom säga att det är kört. Men jag är en väckelse, jag är en revivalist. Jag menar, jag får ju hålla handbromsen lite här ikväll liksom, när jag ska ha en appell. Förra året så höll jag riktigt i handbromsen. Det var nog två händer på bromsen. För menar jag, men nu är vi i Sverige, vet du. Men alltså samla 200-250 stycken som nästan aldrig går i kyrkan. Det är läge för att profetera och ge kunskapens ord. Det finns massa behov. Det finns jättemånga sjuka som finns här och som kommer ikväll. Förstå vad som skulle hända om Guds andes kraft slog ner i folkets hus. Och någon blir helad, vet du det bara. Men då måste ju till någon som... Du måste finnas där, fylld av andens kraft. Och man behöver inte bli religiös heller, utan man kan vara väldigt naturlig. Jesus var naturlig. Halleluja. Så vi ska inte förfasas över det här New Age och det okulta. Och det finns så mycket förutfattande, och det är så hemskt, det är så mörkt, det är så satan, så stackars ungdomar. Ja, men hallå, han är ju besegrad. Djävulen är ju besegrad. Men ljuset bor i dig. Den heliga andes kraft bor i dig. När du går fram, det går ljuset fram. Det skingras mörkret. Den teologin har ju vi. Vi har det. För den som bor i mig är starkare. Jag har ju några vänner som inte ens ibland kan gå in, vet du, i en Kina-restaurang och äta en god mat. Därför det står en stor fet Buddha innanför dörren. Och de får välja problem. Jag säger, men han är väl stendöd Buddha. Men Jesus bor i mig. Jag var bara för någon vecka sedan och åt mat i en Kina-restaurang. Och så stod en man där som hälsades välkommen. Så stod en jättestor Buddha-staty. Så sa att han, är här man, han ser död ut, sa jag. Ja, det är en porslinsbuddha, sa han. Ja, men jag menar Buddha, den du tror på, han är stendöd. He's stone dead, sa jag. Han blev förnärmad. Jag sa att det gör ingenting, du får tycka vad du vill om mig, men du kan inte tycka vad som helst om Jesus, sa jag. För han bor här inne. Så varenda gång han gick förbi mitt bord sen så mumlade han massa saker. Han var nog jätteirriterad på mig. Sen när jag var helt klart och betalat notan så gick jag fram till honom och sa, Gud välsigne dig. Och jag har bett för dig när jag varit här inne. Och då sa han så här, jag har känt, du är präst va? Ja, jag är präst, sa jag. Vad är det? Den helige ande. Så min uppmuntran till dig är, det är bara från mitt hjärta, jag har massa bibelord men jag känner att jag inte tar den nu, ni är för trötta för det. Var inte rädd mörkret. Var inte rädd det här okulta, mystiska. Se det som en utmaning. När du möter någon som säger så här, tänk jag har varit på klangterapi. Och tänk så underbart. Och nu har jag hittat mig själv också. Eller jag var på Qigong eller Feng Shui. Eller, och tänk nu har jag ställt möblerna hemma i rätt hörn så nu får jag ro och frid i min själ. Det finns sådana program. Och de kristna sitter fast. Så här, jag måste nog flytta fåtöljen nu. Är det därför jag sover så dåligt? Lejlinje dit och lejlinje hit och kraftfält där. Och oj, det är röd soffa till grön stol. Det går ju inte, det är klart. Vad är det? Det är djävulen. Jag ställer mig min fåtölj precis vad jag vill, vilken färg den är. Och säger bara, Jesu namn, du är smord av Gud. Va? Det jag vill säga är det. Det övernaturliga med Gud, det är inte kryptiskt. Det är inte spooky-wooky. Det är äkta. Det är från den rena källan. Men det andra, det sliskiga, det demoniska, det binder, det perverterar, det är snuskigt, det är äckligt. Det är som religiösa slämproppar som går omkring, vet du. Mitt i kyrkan. Åh, de är så andliga. Åh. Och så kommer det något profetiskt ord genom Herrens tjänare eller vem den är. Och så avslöjar det övernaturliga. Det var inte ens Gud! Vad är det? Den rena källan kommer alltid att avslöja den orena källan. Och därför måste vi be om renhet i kyrkan. Så vi får ett sunt övernaturligt liv. Inte att vi liksom, du vet, allt kan perverteras. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi be. Ska vi be konkret. Och så ska vi uppmana dig att nu ikväll sen på Bollstafesten här alldeles strax. Det är ett fantastiskt tillfälle. Och vet du, jag har sån tro på Gud att om du ser någon där i pausen eller innan eller efter, prata med människor. Säg något uppmuntrande. Och, menar, fråga någon så här, är du sjuk? Eller liksom, hur mår du? Menar, ställer du en fråga till en svensk, hur mår du? Du får liksom hela fass. Det är som det finns ju inte en sjukdom du inte har haft. Eller eventuellt kommer att få. Vad säger man då? Får jag be för dig? Det är väl det minsta vi kan göra. Och då ber vi inte med egna ord, då ber vi andens kraft. Fader, vi tackar dig för den här dagen med all uppmuntran du har gett oss genom ditt ord. Tack att du välsignar oss. Du känner våra hjärtan och du vet att vi vill leva ett sunt liv tillsammans med dig, fylld med den helige ande. Herre, vi ber om din välsignelse över kvällen. Vi tackar dig för initiativ som Bollstakyrkan har tagit. Vi ber om att det ska bära mycket frukt, herre, bestående frukt. Du vet också, herre, att vi kan ingenting göra i egen kraft. Vi är fullständigt kraftlösa, vi är maktlösa. Och därför så behöver vi dig, herre. Vi behöver profetisk ande. Vi behöver den rena källan. Så hjälp oss att gräva djupare i dig, herre. Du som är livets ande. Du som har smord med helig ande. Du som har smord med glädjens olja. Du som gick omkring och mötte människor med andens kraft. Och botade människor. Och band andar och befriade människor. Jag tackar dig för att det livet är ett normalt kristet liv. Så jag ber om att du fyller oss åtminstone med en längtan efter att få leva det livet ännu starkare. Jesus Kristus, jag ber för den här kvällen. Låt din ande, din helige ande, bara vila över Folkets hus ikväll. Låt din helige ande få verka människors liv när en sång och musiken går ut om dig, herre. Åh, vi bara tackar dig för att det ska, när människor kommer in i lokalen så ska de bara känna hur din frid och din kärlek och din övernaturliga, rena, gudomliga, helig ande faller över dem, herre. Och du helige ande ska, Du ska upplysa människor om att de måste omvända sig. Att de måste bekänna synd inför dig, herre. Och med sina hjärtan vända sig till dig. Därför så tackar vi dig för frälsningsunder ikväll. Vi tackar dig för helande. Vi tackar dig för befrielse, herre. Därför du är alla goda gåvors givare. Och vi tackar dig för att du ska smörja dem som ska spela och sjunga, herre. Vi ber om att allt kött ska vara stilla. Allt egocentriskt det ska bara vara som bortblåst. Och vi ber om att du, Jesus, ska vara i centrum, Herre. Och jag ber att från första stunden Lars-Åke bara introducerar och öppnar kvällen, så ska du smörja honom. Och du ska smörja den platsen, så att din ande ska tala till människor. Och jag tackar dig för evighetsbeslut ikväll, Fader. I Jesu namn, vi bara prisar dig. Vi tackar dig för att vi får avväpna andens makter, Herre. I Jesu namn. Och den tristess och hopplöshet och håglöshet som finns i det här området, Herre. Att ditt ljus ska stråla klart i folkets hus ikväll. Att din kraft ska bekänna sig till den platsen. Att himlen ska öppna sig över folkets hus ikväll, Herre. Och allt det mörker som finns i bygderna, det ska bara få ljus. Vi vika i Jesu Kristi namn. Åh, vi bara tackar dig för att ditt rike går fram med full kraft, Herre. Och vi tackar dig för en stabil, sund teologi i våra liv. Vi tackar dig för en längtan efter att nå människor med andens kraft och andens liv. Åh, vi bara prisar dig. Kom du helige ande. Kom du helige ande. Kom med glädje. Kom med styrka över de som arbetar där uppe. Som har förberett allt och finns där för människor. Ge dem bara en kärlek till människor. Låt dem bara få uppleva en sån längtan efter att få nå människornas hjärtan, Fader. Vi bara prisar dig, vi bara tackar dig. Vi bara ber om en fantastisk kväll, Herre. Vi bara ber om din välsignelse över Bollstabruk och Bollstakyrkan. Det som du har planerat, det som du sedan många år har tänkt ska bli till på den här platsen, Herre. Och vi profeterar om det som inte finns, som om det redan fanns i Jesu namn. Att din härlighet skulle komma. För det som ingenting var, det har utvalt för att de visa ska stå där med skam. I Jesu Kristi namn. Så bara tackar med dig för ett beskyddat område. Vi ber om beskydd för våra tankar och våra sinnen, Fader. Så vi kan leva ett helgat och ett andefyllt liv tillsammans med dig. Och vi räds inte mörkrets makter. Vi räds inte New Age, okkultism och spiritism. Utan du helige ande som bor i oss är starkare än mörkrets makter, och ditt ljus, Herre, bara skiner och lyser upp vårt inre och runt omkring oss. Vi ber om det i Jesu välsignade namn. Och allt folket sa kraftfullt. Amen. Halleluja. Halleluja. Jag ber om ursäkt att inte jag hade någon 15-20 bibelord, men jag har inte tagit någonting av det jag tänkte säga. Nej, det var från mitt hjärta nu. Hoppas ni kan ta det. Är det okej? Okay? Underbart. Lars-Åke.